Börjar redan prata pungen. Känns det som rätt?
Jag tycker det känns 100% rätt för var vi hamnar någonstans.
Jag tror att det här kommer bli ett rätt spännande. Vi har ju träffats en gång förut, småsnackat lite. Fabian Molin, välkommen.
Tack så hemskt mycket, Paolo.
Du har en jävligt intressant historia på många sätt och vis, tycker jag. Och vi har en del, men så här, gemensamma nämnare, tror jag, som jag tror, just med manlighet, träning, fokus med livet. Så jag har höga förväntningar på det här jävla samtalet, så skärp till det nu för helvete.
Jag ska göra mitt absolut bästa.
Bra. Ja, snyggt. Men du har ju en sån här, du är den här riktiga liksom Pålekskalven, guld liksom gossen, liksom gör bankkarriär i London, du liksom ska bli skådespelare, men livet tuffar på. Du bockar av alla de här liksom små boxarna i livet, som man ska göra för att vara framgångsrik. Man, du är lång, du är stig, you got it man, eller hur?
Det finns ju olika sätt att se på det, men absolut.
Men det vi återkommer till, men vi börjar i att you got it made. Du pluggar Handels, hamnar liksom i bankvärlden, och ska man jobba med bank, vad ska man jobba då?
Det blir nere i London. Absolut. Nej, men jag kan absolut se tillbaka på livet och se att följde framförallt under början av livet en ganska så här traditionell väg i att söka framgången och kanske inte så mycket definiera vad framgång var för mig själv, utan hela tiden aktivt söka efter vad är framgång i andra människors ögon. Och där hela tiden gjort mycket av mina val utifrån det perspektivet. Jag menar, jag minns jag kom in på, eller jag skulle välja mitt universitet, så minns jag att min frågeställning till mig själv var inte så mycket vad är det egentligen jag vill, utan snarare uteslutningsmetod.
Men det är ju rätt enkelt. Det finns ett universitet man ska läsa på om man ska bli framgångsrik. Om man ska bocka av den boxen. Det är Handels.
Det är ju det om du har ett businessfokus. Det finns ju några andra linjer också som är traditionellt framgångsrika, liksom KTH, industriell ekonomi, läkarlinjen och så vidare och så vidare. Så jag gjorde väl egentligen bara en uteslutningsmetod där och kände, någonstans där inne så hade jag också en stor vilja och en drivkraft för entreprenörskap. Och det tror jag faktiskt är mitt rätta kall, eller det känner jag, det vet jag, mitt rätta kall. Men det var ganska snabbt in på studierna på Handels och den miljön som finns, eftersom jag mycket sökte efter att förstå vad är framgång i andra människors ögon.
Men jag har ju föreläst 2 gånger tror jag på Handels, så det är en jävla häftig miljö måste jag säga. Om man är rätt för den. Jag ser att du kanske har mer erfarenhet av miljön än vad jag har. Jag ser att du har lite så här, ja.
Alltså jag tycker att det var en väldigt bra miljö på många sätt. Det är ju verkligen alltså om man säger elitistisk miljö, så kanske många har en negativ konnotation till det. Vad betyder elitism i det här fallet? Snarare skulle jag säga att det är en miljö som tar bort mycket, vad heter det, begränsande tankar och känslor. Det finns inga som helst egentligen barriärer för att nå hur långt som helst i livet och åstadkomma precis vad du vill, hur du vill. Och den kulturen finns väldigt mycket bland människor på Handels, tycker jag. Och det är någonting som det blir att formas i det och stöpas i det är viktigt för tror jag, det skulle jag säga kanske är en av de viktigaste elementen som jag lärde mig därifrån, mer än vad vi faktiskt läste, liksom lite ekonomi och redovisning och management och så vidare. Visst, coola linjer, men själva utbildningsmaterialet var inte det som det gav mig.
Men det är väl det där klassiska. Vill man flyga som en örn så kan du inte umgås med höns. Man får väldigt mycket den känslan med Handels, att det är liksom, här är folk som vill någonstans. Liksom man presterar, och det är alltid så. Du är ju ett snitt av de 5 människor du umgås med. Umgås du bara med folk som gnäller över livet? Plus att folk som när man liksom vill ta sig, du vet, om man har med kompisar, jag har varit alltid jävligt noga med att så här, folk som inte applåderar när det går bra för i din vänskapskrets, de ska man ju säga med jävligt kvickt. För att de försöker hålla det tillbaka. Det är den här, nej men du behöver inte gå ner i vikt, du behöver inte, varför är du tränad, du vet så här, för att de ser ju när du gör något med ditt liv, så sätter det ljuset på att de har möjligheten, de har kraften att göra, eller de har i alla fall möjligheten, kanske inte kraften att göra, och så gör de inte det för att de orkar inte.
Precis så, och det är just de mekanismerna. Alltså, det där är ju verkligen på gott och, skulle säga på gott och på ont. Mm. Primärt på ont så länge du är medveten om det. Mm. Så länge du har en grundad känsla kring vem du själv är. Mm. Jag skulle säga, i mitt fall, hamnar du i en sekvens med människor som bara söker... Jag skulle säga att det typiska handelskomplexet är låg självkänsla. Högt självförtroende. Aha. Den kombinationen.
Det där tror jag är rätt vanligt med folk som...
Jag menar, det
beror på?
Det är ju egentligen att det beror mycket på eller så här, den mekanismen skulle jag säga är en mekanism som finns psykologiskt under de flesta människor i världen och så som vi uppfostras. Vi jobbar inte mycket med självkänsla. Alltså ordet självkänsla härstammar ju från att känna sig själv. Det implicerar ju att du behöver titta inåt, titta på din inre värld. Vi gör inte det så mycket, har inte gjort det så mycket under en ganska bra lång tid i Sverige. Vilket gör att du har inte så hög självkännedom. Och för att kompensera det då, vi lär oss från en tidig ålder som människor då att kärleken, den kommer inte inifrån utan den kommer från vad vi åstadkommer. Och så fostras vi utifrån det.
Jag tror Sverige är väldigt speciellt. Jag brukar tänka på det när eftersom man har foten i två kulturer och sådär. Mm. I Sverige är väldigt mycket så här, det tar inte lång stund innan folk frågar vad du jobbar med. Vad heter du? Nästa, vad jobbar du med? För att det är enormt viktigt med de här yttre grejerna. Liksom. Vem är du? Liksom, vad finns i din själ? Vad kommer du ifrån? Vad är din familj? Du vet.
Det samtalet och den typen av frågeställningar har ju lite raderats ut. Mm. Inte nu längre. På det sättet, det är verkligen på väg tillbaka, märker jag.
Mycket som är på väg tillbaka.
Ja, absolut, men jag tror mycket av liksom den förlorade andligheten kommer här i stora delar av de nordeuropeiska regionerna och framförallt Sverige. Sverige är det mest sekulariserade samhället i världen. Mm. Och den förlorade andligheten kom, vad jag har förstått mycket, en kombination av att vi gick in i protestantismen. Mm. Att vi konverterade iväg då som ett protest mot katolicismen för att renodla...
Fast det var inte en protest. Du vet att Gustav Vasa, det där är bara för att han vill åt liksom kyrkans tillgångar. Vi har ju till och med ett religionskrig i Sverige. Man genomför det här med svärd i hand. Och du vet, jag menar, vi har ju kriget mellan Sigismund och Karl den IX, det är ett religionskrig. Sigismund är katolik och han är den rättmätiga kungen, men han förlorar mot Karl den IX. Så att Dackupproren som vi inte fick lära oss i skolan, att nummer ett på vi fick lära oss i skolan att det var skatteuppror. Absolut. Men ingen har talat om för svenska skolbarn vad nummer två på listan var. Då skriver Dacke att de vill ha tillbaka, det här ordagränser, de vill ha tillbaka mässordningen i gammal god sed. För snart kan en bonddräng vissla mässan bredvid en gödselkärra. De är jävligt trött på protestantismen. De tar ju bort sången, de tar bort målningarna. Du vet, det är som att stänga av tvn för fan. Nu målar vi allt vitt och vi slutar sjunga fina salmer.
Gud ska fruktas och alla de här olika budskapen. Nej, det förstår jag. Det finns ju djupare liksom förklaringar till det här. Men tack för den upplysningen.
Ja, mm. Men något händer ju där. Det rusar på och sen ska du hem till, du sätter på planet från London hem till Sverige. Och där börjar ju något som verkligen förändrar ditt liv, som tar dig från liksom den här klassiska handelskillen, framgång, bockar av alla boxarna. Berätta, vad är det som händer?
Absolut, bara för att lägga en liten förgrund till liksom åren som ledde fram till det där. Så att jag flög ner till London, började jobba investment banking där. Och i tron om att det var mitt liv och vägen för mig, började successivt känna en ihålig känsla. Eftersom jag, för det första så noterade jag att mina föreställningar versus vad som var verkligheten var väldigt väldigt vitt skilda och kände inte att jag var på rätt väg. Valde då att göra en ganska stor förflyttning till att börja jobba med film och skådespeleri i London. Och det kan man undra, så här, hur kan man gå från finans till skådespeleri? Mina föräldrar kommer från en kultur, eller kommer från kulturfamilj på det sättet. Pappa var operasångare under 90-talet och utbildade operasångare. Mamma jobbade på Dramaten, så, men inte som skådespelerska då. Men hon
älskar opera.
Ja, alltså det är ju någonting otroligt vackert i det där. Och jag tror jag har fostrats i det där. Och kanske som en rebell mot, för jag vet att mina föräldrar försökte sätta mig lite olika liksom dansklasser och liknande. Jag tror att jag ville verkligen gå den andra vägen och jobba med business. Och, men kände att jag ville pröva på det här nu. Och byggde en idé om att jag hade passion för film och skådespeleri. För mig själv. Men jag kan se nu i efterhand att vad jag gjorde var egentligen bara för att försöka förflytta ett försök att nå framgång, extern validering genom banking till ett nytt så att bli Hollywoodstjärna. Så jag höll på med det här och jobbade med det här och under de här åren så gick det väldigt bra. Kom i kontakt med ganska mycket olika auditions och började spela in ganska successivt högre och högre nivå. Men kände också att jag var fel. Eller inte jag förstod det, men jag kunde se på mitt mående att det dränerades. Och det här då kulminerade i maj 2015 när jag började känna mig riktigt trött. Jag började känna att jag nästan var utbränd och bestämde mig för att ta en flyg till Stockholm då en månad senare. Under den här månaden så kände jag hur tröttheten växte, blev nästan utmattad och samma dag som jag skulle flyga till Stockholm då så vaknade jag upp med en jättesmärta i bröstet. Så jag förstod att någonting var fel men jag ville verkligen inte liksom åka till sjukhuset i London så jag satte mig på flyget, flyger hem, träffar mina föräldrar förväntansfullt men förklarar ganska snabbt att jag har svårt att andas, det är någonting som gör ont här i bröstet. Så vi åker iväg till Sankt Görans sjukhus, jag skannas och två dagar senare så får jag beskedet att jag har fått akut blodcancer eller akut lymfatisk leukemi. Jag får reda på att jag behöver gå igenom 900 dagar av cellgifter för att ta mig igenom det här.
Vad är oddsen när man får en sån? Vad är oddsen?
Oddsen, jag trodde ju verkligen först i en, under en minut eller en, jag vet inte hur lång tiden var, men under en sekvens innan de hann gå in på det så var ju jag övertygad om att jag kommer dö nu. Mm. Det är det som jag väntar och det som hände för mig där då under den stunden var att jag sköljdes över med en känsla av tacksamhet. Hamnade i ett ganska harmoniskt tillstånd. Jag kände nästan att jag...
Du blev inte rädd, du blev lugn.
Nej. Precis, lugn och välkomnade den här upplevelsen. Och jag har gått tillbaka till det där tillfället många gånger sedan dess. Och förstått att trots att jag levde ett bra liv utifrån ett utifrån sätt och ett framgångsrikt liv. Så hade jag varit så långt ifrån mig själv under hela mitt liv. Och jag tror att jag hade kvävt den delen. Så att jag tror att egentligen det som jag välkomnade var att jag hade slutat, jag hade inte riktigt en riktig vilja att leva längre. Och det är därför som jag är övertygad om att jag
hade, tyckte det var skönt.
Jag hade tappat livsviljan. Och jag tyckte det var skönt att gå mot döden. Och det här tror jag också är första gången som jag var i kontakt med mig själv. I det tomrummet. Men så fick jag då reda på några minuter senare då från läkarna att ja, men vi tittar på ungefär en 60-70% chans överlevnad. Vilket var långt mycket högre än vad jag tänkte. Mm. Så då börjar jag, då slits jag ur det här tillståndet och tillbaka igen till min performance-hjärna. Mm. Och ser att, fan, okej, mitt liv som jag har byggt upp är förstört. Mitt liv som jag har jobbat för är utraderat, alla filmer, allting jag har skapat, alla roller som jag har landat, allt behöver sättas på paus. Och den känslan, där skulle jag säga att jag verkligen dog. Där fick jag psykologiskt sett dö. För min identitet var ju väldigt mycket kopplad bara till.
Vad tror du det beror på att det är kopplat? Det finns ju ofta anledningar till att man kopplar, alltså extrem prestation, det är ju som jag också, att man får jobba med den delen. Vad är det som gör att jag behöver den bekräftelsen? För det handlar om bekräftelse liksom.
Det är ju det, och det kommer ju från flera håll. Båda mina föräldrar växte upp med en varsin svärfar som hade lite mindre kärlek till dem än vad han visade för sina riktiga barn. Så att redan där programmerades de in med en vetskap eller en sanning att kärlek måste arbetas för. Den kommer inte naturligt, utan den kommer genom prestation. Och genom att de hade den typen av upplevelser så kommer det naturligtvis, det passas över till mig. För att ett barn, det första ett barn gör under en lång, lång tid, att vi studerar våra föräldrar och vi lär oss om livet från hur våra föräldrar beter sig. Det spelar inte så mycket roll hur barn är otroligt, eftersom vi inte förstår språk. Så tittar barn på föräldrar på andra mekanismer. Vi tittar på känslouttryck och rörelser. Så att oavsett vad en förälder väljer att säga till sitt barn, så kommer barnet att känna in det som föräldern känner. Så där har du ju en aspekt för min del. Den andra aspekten skulle jag säga, det är ju den som råder i hela samhället idag. Att vi har ett samhälle som premierar att görande är vägen. Det du skapar är det du är värd. Vi har ju där också tappat otroligt mycket av den strukturella uppfostran som samhället. Och kanske kyrkan.
Kyrkan tror jag är jätteviktig. Jag har läst lite om det där just med folk som säger så här, att det är jättesvårt att bygga sammanhållande samhällen. Det är en av anledningarna till att man tror att de här första, liksom, alltså de första närmen som är bofasta börjar samlas till stora religiösa event. Det är ju det som börjar liksom forma liksom att vi kan hålla ihop i stora grupper. Där religionen blir med otroligt fasta regler. Man lär ut moral, man lär ut hur man agerar. Vänd andra kinden till. Och du vet, religion har otroligt mycket sammanhållande liksom fogar. Och vilken religion den är, så bygger det strukturer, det bygger gemenskap. Och där har ju Sverige aktivt, alltså sossarna har ju för fan jobbat för att liksom döda religionen. Så är det liksom.
Det finns ju absolut en effekt där av tror jag, den socialistiska drivkraften för independence, alltså självständighet och liknande, där vi har valt att försöka slå ifrån oss beroende av en gud, eller slå ifrån oss ett beroende av att ha någonting som är över oss. Det finns, skulle jag säga, en...
Jag tror att det är tvärtom. Jag tror att de har sett gud som konkurrenten. Jag tror att en svensk blir helt, alltså, du ska ha dina bidrag, du vet vi är så jävla fostrade i liksom den här stora, du vet, om man uttalar sig om den här liksom offentliga sektorn, om man ska minska, man får bli så arga som man har kränkt Mohammed liksom. Man säger så här, men vad fan, det här kanske vi ska titta på, alla pengar vi spenderar och herregud, du vill döda de fattiga liksom. Så att jag tror att det handlar om att det är konkurrens. Sossarna såg tidigt där, det är någon annan. Det ska bara finnas en gud.
Precis, den stora statliga...
mamma tutten som Alexander Bard brukar kalla den för.
Det är ju absolut ett spår som man kan inte kolla mycket på, det här med den statsapparaten och den stora statsapparaten. Är det en modell som funkar? Behöver den reformeras? Hur behöver den reformeras? Jag har varit en ganska lång del under mitt liv som en del av att jag byggde gick igenom cancer. Så utvecklade jag ett företag som jobbade med mental hälsa och cancer. Och vi kom i kontakt genom det, genom mycket med sjukvårdsinstansen, och försökte förstå vad egentligen kopplingen som sjukvården såg på cancer och mental hälsa var. Jag förstod ganska snabbt att vi har inte riktigt lyckats lösa den koppling däremellan.
Eftersom... Den sanna entreprenören. Tjena, jag får cancer. Man ska inte skratta åt det. Det finns ju något rätt. Så väldigt entreprenör. Vad är det som fattas för mig här? Titta här, det här fattas. Så gör den sanna entreprenören. Här finns det något som liksom ett behov som jag kan fylla.
Det är så, och jag tror också att för mig var det dels För mig var det en traumarespons också.
Ja,
alltså att bearbeta vad jag gick igenom genom att skapa och göra och hitta en plats för mig själv där jag kunde verka för att ge människor som går igenom cancer likt mig själv en större känsla av mening och syfte. Det var en otroligt viktig del för mig och absolut så här definitivt en respons för att kunna hantera chocken som det innebär att gå igenom genom cancer. Men just där så, just kopplat till sjukvård, så det ska vi nog inte gå in i min för djupt på just i det här samtalet tror jag. Men vi har idag, Sverige har den absolut dyraste sjukvården per capita.
Mm.
Och vi har fortfarande en situation där jag frågar liksom min onkolog lite olika frågor. Exempelvis, hur kan jag göra för att bearbeta mig själv och läka mig själv parallellt med den här cancer? Vården som jag ska få. Hur kan jag äta? Hur kan jag leva? Och få svar som, ja men ät vad som gör dig lycklig. Finns det möjlighet att få hjälp med psykolog? Ja, nej, det är inte någonting sånt vi har. Du kan få ansöka om det. Där såg jag tydligt hur...
Jättekonstigt.
Ja.
Men du håller på att dö. Du kan dö i alla fall. Det finns en 30-40% risk. Då kanske man behöver prata med någon kanske. Att det skulle vara obligatoriskt, va? Är det någon att snacka med?
Det kan absolut vara så. Där har vi ju kanske också vittnar om samma liksom ämne som vi är inne på. Den svenska rädslan av att se inåt. Mm. Att titta på mental hälsa. Absolut titta på emotionell, spirituell, holistisk hälsa. Det ordet holistisk hälsa gör att många läkare blir irriterade idag. Om du ens nämner det, hur kan jag se på det här holistiskt? Ah, vad är det för trams? Google, har du googlat runt lite? Det är den typen av, kan vara den typen av respons. Absolut inte från alla läkare. Utan
men folk ofta brukar tänka på Lourdes, vet du vad det är?
Nej.
Det finns en sån här, inom katolicismen finns det ställen där Madonnan har visat sig.
Mm.
Fatima, Lourdes, med Jehovena tror jag finns det ett ställe i Jugoslavien. Men i alla fall Guadalupe i Lourdes och så visar hon sig för någon barn och så går det fram en källa och badar man i den källan då ska liksom fisk och sånt här och grejen är att de har, jag vet inte hur många, men de har jag ska inte säga en exakt siffra, men rätt många där de har, alltså bevisligen, folk är sjuka, de går ner och badar i den här källan. De kommer upp och de är friska.
Mm.
Då säger alla så här, placebo. Mm. Absolut. Men det är något i den här processen som framkallar placebo. Vad är det? Om man säger så här, även de säger så här, placeboeffekten kan vara så här 10%. Det är rätt mycket 10%. Om någon verkligen tror på något fullt ut så kan det bota. Det är ju tankens kraft. Om inte folk fattar det. Om man kunde liksom något sätt hitta ett sätt att få igång tankens kraft för att hela. Det är inget flum utan det är liksom så är det.
Jag vet. Hittar ju verkligen in på, precis som du säger, placebo är ju någonting som är allmänt vedertaget och pratas om. Och precis som du säger, om det står för 10% av helandet kommer genom placeboeffekten. Borde inte det då få många inom egentligen akademi, forskning, sjukvård att säga, men vad fan är det? hur kan vi tänka oss till friskhet? Okej, kan vi börja använda det på ett mer konstruktivt sätt än att se det som en bonus som kommer lite då och då? Kan vi lägga placebo? Lägger vi mycket forskning och resurser på att verkligen strukturellt bygga in placebo i sjukvårdssystemet, då kan ju helt plötsligt får vi ju en gratis sjukvård. Mm. Får vi en sjukvård där människor läker sig själva. Men det är ju, skulle jag säga, framtidens sjukvård, som en del av framtidens sjukvård. Och där att genomföra förändringar inom sjukvårdssektorn, jag vet att det tar bara att få ut ett nytt utforskat behandlingsplan eller behandlingsmodell tar 17 år inom svensk sjukvård. Från forskning till att den är ute i vården helt enkelt. Så där har vi också en processer.
Men du startar den här appen då, 900 dagar får du sälja efter. Hur känns, blir man trött, gör det ont? Va?
Nej, men det är, mot, det gör inte ont på det sättet alls.
Tappar man hår?
Det är ja, absolut. Det gör, det är inte alla som gör faktiskt.
Men, gör det?
Ja, jag tappade mitt hår och gick ner 20 kilo i vikt på 3-4 veckor. Och det är en, på många sätt tappar mycket av sig själv i det här. Det blir en person som blir försvagad otroligt mycket.
Ja, men det är inte för att det är så här, men nu är det rätt stilig här. Lång och muskulös liksom.
Tack så mycket.
Ja, men hur kändes det att liksom titta sig själv i spegeln och bara musklerna är borta?
På ett sätt så kändes det jobbigt. På ett annat sätt kändes det ganska renande. Jag såg det ganska mycket. Jag hade redan då börjat. Det som fick in mig på den inre vägen var det, liksom, cancer blev ett början för mig på att börja verkligen titta på mig själv och verkligen ställa mig de här frågorna som är, vad fan är det som händer? Liksom, vad är det jag gör egentligen? Vad är jag på väg? Varför gör jag alla de här? Varför strävar jag efter någonting som egentligen inte gör mig lycklig på riktigt? Och den typen av frågor öppnar ju upp. Det är början på någonting. Sen hade jag några, på tal om att vi varit inne och touchat lite på det här med det mystika. Jag hade två stycken mystika upplevelser ganska tidigt in på min cancerupplevelse. Jag låg och jag vaknade upp, det kanske var 2-3 veckor in på min behandling. Vaknade upp en natt och jag känner mig klarvaken eller känner mig väldigt vaken. Och framför sängen så ser jag ett stort brinnande kors. Ungefär 1,5 meter högt. Och ja, en meter i vidd då. Titta på det här länge och kan inte placera hur jag kan se det här. Men jag förstår att jag känner mig väldigt vaken. Och några dagar senare så har jag ett till uppvaknande. Och ser en nunna.
Du vet vad det är, va? Det brinnande korset. Ad hoc vincit. I detta tecken ska du segra. Visste du inte det? Nej. Konstantinus den heliga. Han som kristna världen. Han ser ett brinnande kors. Läs på honom.
Det ska jag göra. Tack för den. Några dagar senare då så ser jag en nunna som står och gråter vid sängkanten. De här två händelserna fick mig verkligen att förstå att det, jag tror att det var som en början på en hero's journey för mig. Eller en så här, ett calling, kallelse till äventyret. Jag började verkligen se inåt och genom den här processen så började jag verkligen titta på vad har jag gjort med mitt liv? Hur har jag följt mitt liv? Vad är mig själv? Vad är mitt autentiska jag? Så att jag fallerade helt, muskler förtvinade, vikt försvann, håret gick bort. Jag kände det ärligt talat som en rening av mig själv. Det är som att de delarna jag hade byggt på för att liksom muskler och allt det här, det kan man ju se som lagrad energi.
En rustning som skyddar dig från Anders Karlberg, vet du om det var? Han som startade Fryshuset, det är en rätt betydelsefull person i mitt liv, men jag tog med kriminalitet och sånt. Han, nu kommer jag inte ihåg den, han har någon otroligt bra berättelse om det här när han blir kristen. Om hur han liksom, han träffar Gud i någon dröm, tror jag. Måste önska att jag kommer ihåg den här bättre, för den är så otroligt vackert berättad. Och sen så liksom, han vill tala med Gud liksom. Och Gud säger så här, du måste ta av den här, liksom, din frishusdirektörs kostymen. Och när han tar av sig den så är han var byggarkitekt liksom och startade. Måste ta av dig den. Och måste ta av dig, han startade de här liksom protesterna, kårhusockupationen var jag med. Du måste ta bort den. Och till slut så är han naken inför Gud. Och det är då han kan liksom vara sann. Jag kommer inte ihåg exakt. Men det är lite samma historia.
Tack för att dela det där. Det känns som att ryser till i mig själv när jag lyssnar på det, så att det är verkligen någonting som jag kunde känna igen mig i, det du säger där, att förlora det här, min rustning av framgång, och yta och hela den försvann där. Så det var jobbigt att se och det var fantastiskt att se på samma gång. Och under den här cancerresan, det är ju egentligen en så här, vi dör och vi återföds många gånger under livet. Och för cancer, under cancerresan så var det många, många sådana processer. Det är först själva beskedet, sen att jag inte, min karriär försvann, sen att bevittna också och uppleva hur många vänner som jag trodde var vänner drar sig undan, försvinner iväg. Och många dödsupplevelser på det sättet, psykologiska. Det som jag trodde var jag var inte jag. Renas. Och ur den här processen så växer den, skulle jag säga, den sanna versionen av mig själv fram. Plågsamt och härligt på samma gång.
Det finns något i det här, den totala förlusten. Den här när du till slut bara ligger mot marken. Alltså allt är borta. Du ligger i rännstenen. Men grejen med den, när du ligger på botten. När du är liksom nere på riktigt. Då finns det bara ett håll man kan röra sig.
Absolut.
Asperados astras alltid min moster. Genom svårigheterna mot stjärnorna.
Hela tiden. Det är verkligen liksom, success is a poor teacher, som de säger. Det är att ramla ihop det är otroligt nödvändigt för oss som människor, tror jag. Och vi behöver det.
Men ibland måste den vara så fundamental också. För en del...
Som inte har lyssnat tidigare.
Nej, men det är lätt att hamna... Det vet jag med mig själv som var kvar liksom, så där, i tv-jobb som betalade miljoner. Du vet, man gjorde Farmen. Jag hade aldrig sett Farmen. Det är inte min grej. Liksom. Det är rätt... Ja, men så att, det är inte jag. Men det var väldigt bra betalt. Det var bra för mina andra företag med exponering och allt sånt där. Man tänkte varje år, ska jag liksom så här, är verkligen det jag vill göra. Och sen så ibland så när man får verkligen bena undansparkade, då finns det liksom inte kvar där. Och det finns en kvalitet i det här att vara naken.
Absolut, naken och sluta ljuga. Lögnen för sig själv. För jag tycker att det är något, på tal om det här med de kristna värderingarna. Man pratar ju mycket om ljug inte. Alltså det är ett av budorden, ljug inte. Och jag tror många tolkar in det som att ljug inte för andra. Bara det är ju en jättesvår resa. Att ljug inte för människor du pratar med. Mm. Var ärlig mot alla människor runt omkring dig. Det är det vackraste du kan ge till människor. Men den största lögnen, tror jag, är hur mycket vi ljuger för oss själva.
Det är den människa det svåraste att vara ärlig mot.
Absolut.
För att den är otroligt svårt. För då måste man liksom blotta alla sina misslyckanden, sin strupe på riktigt. Och ja, då kan man inte leva kvar i livslugnen om man är ärlig.
Nej. Det är ju det där. Och det gör ganska ont.
Och, det är sjukt ont.
Ja. Och jag började ju...
Men liksom all förändring, riktig förändring, är smärtsam. Det kommer man aldrig undan, var det än är. Men det finns ingenting som är så smärtsamt som att vara på en plats man inte hör hemma.
Det håller jag med om. Och att befinna sig på en plats i livet där du känner att jag går inte min väg här. Jag har inte valt den här vägen. Mm. Och jag ska inte vara här, men inte kunna ta sig ur. Och där tror jag väldigt många personer befinner sig då. Att vi har låst in sig, byggt in sig själv i en verklighet som är fastätsad. Social struktur, människor runt omkring sig, ett yrke, ett sammanhang.
Lån, barn. Du vet, till slut så sitter du jävligt hårt, va?
Mm.
Och svensken är en av de mest belånade folken på jorden. Det är ju perfekt för liksom att skapa en lydig befolkning. Att sitta med stora jävla lån. Liksom. Folk vågar inte säga vad de tycker, för då kan man få sparken för jobbet, du vet. Folk är rädda, och det är för att de sitter jävligt hårt i sina lån. Och du vet, folk har inte råd att bli arbetslös. Folk har inte råd att byta jobb. Folk har inte råd att byta liv. Man sitter för man har låst fast sig i sin jävla dyra kåk. Liksom.
Ja, och det...
Sälj den för fan. Flytta till mindre kåk. Och vinn större utrymme i själen. Absolut. Det blir jävligt trångt på riktigt i den stora villan utan mental frihet.
Det är ju det. Det är verkligen det. Och just att hela tiden ska prata om i Skalp som vi...
Just det, det är dit vi ska komma nu. Du har för intressant historia. för att ur det här, ur liksom alltså dödsdomen, ur att liksom tänka vad fan var det här som var meningen med mitt liv liksom. Så formas det något nytt som blev Skalp.
Absolut, det är kopplat till att de första åren efter och under hela cancerresan så intimt kopplat med att cancern och de behandlingen ska jag säga, raserade min kropp och min fysiska struktur. Så började jag på ett inre plan att vandra hemåt mentalt, emotionellt och spirituellt. Och det förde mig successivt till att börja lära mig om den inre världen. Vad betyder det här? Läsa på om meditation, mindfulness, börja praktisera, kom djupare i kontakt med breathwork. Framförallt efter jag var klar med behandlingen så kom jag i kontakt med breathwork, och det är någonting som jag nu har utbildat mig till att, och arbetar med. Framförallt.
Så jävla viktigt.
Andningen skulle jag säga är av många av de verktyg som jag har prövat och arbetat med, så är andningen, det är ett av de absolut mest effektiva, kraftfulla på alla plan. Det
prova där hemma ni själva efter ni har lyssnat på den här. Prova och känn så här, om ni håller er inandning 4 sekunder, utandningen 6 sekunder.
Mm.
Kolla vad som händer då. Ni kommer bli lugnare. Vad är det? För att det är kopplat till nervsystemet. Inandningen fight and flight, utandningen rest and digest.
Precis.
Förlänger du utandningen så förlänger du rest and digest. Du kommer bli lugnare. För ner andningen på djupet, du kommer bli lugnare.
Det, och hela...
det är så otroligt mycket med det där, va?
Det finns det, och just den här regleringen av det autonoma nervsystemet är det som jag tror många människor inte riktigt kanske connectar till 100% hur viktigt det är. Vi människor är ju byggda idag för att, egentligen som grundstruktur som människor, så är vi byggda för att ha en balansering mellan det parasympatiska och sympatiska nervsystemet. Det är bara, ja. Absolut. Det gör jag mer än gärna.
Uh-huh.
Vi kan ta en och då tycker jag, det finns ju 2000 olika andningstekniker, och den som har blivit en av de mer populära nu är ju den som kallas double inhale sigh of relief. Man har gjort studier på det här, och det är den mest potenta av alla
tekniker. Fire breath är det samma.
Nej, utan vi ska göra en dubbel inandning genom näsan och en utandning genom munnen. Och ska vi andas så i ungefär, vi kommer ta 30 andetag på det sättet. Och sen efter de andetagen så kommer jag be dig att då kommer vi göra ett andningsuppehåll, ett breath hold. Och där kommer vi hålla i ungefär 45 sekunder till en minut innan vi gör ett inandetag. Släppa ut. Eller vi kommer hålla i 15 sekunder och släppa ut. Så vi gör det här tillsammans.
Yep.
Då ska vi se vad
jag flyttar bak.
Ja. Nej, men och då som sagt. Känn verkligen att du tar det första andetaget. Det gör du genom att fylla. Och det fyller du upp magområdet med.
Mm.
När magen är utspänd så tar du ett till andetag. Men låta det se ut lite så här. Det är fullt. Mm. Nästa. Och släpper ut så bara låter vi det falla, så vi blåser inte ut.
Mm.
Och så rullar vi så 30 gånger.
Okej. Okay.
Mm. Kan vi köra tillsammans.
Yep.
2010 till. Sista. Hela vägen ut. Innan det tag igen. Håller några sekunder. Och släpp ut. Stanna. Och håll. Tag. Håll i 15 sekunder. Släpp ut.
Jävla häftigt alltså.
Det är av alla olika tekniker som finns idag, så är breathwork utan tvekan den som är 100% vattentät, kommer att skapa en aktivering av det parasympatiska nervsystemet. Så att vi som människor kommer tillbaka till ett balanserat nervsystem. Vad som är värdefullt med det är inte bara att vi var bättre, vi hamnar i ett calm, energized state. Men det som vi idag har glömt bort är att vi också kommer att prestera bättre. Idag används breathwork av både Navy SEALs och atleter. Vad som är gemensamt mellan båda de två, det handlar om att de behöver lära sig att prestera under en stressig situation.
Jag gör ju faktiskt, jag är inget som säger riktigt, jag har haft Sveriges starkaste man med faktiskt i podden. Han har vi jobbat med just breathwork och liksom hur han ska tänka. För att det där kommer, alltså mycket när man tävlar, jag har gjort 600 matcher liksom, så att mycket får man av de här gamla coacherna. Det finns ju mycket tänk i en asiatisk, men även i boxning finns det någon form av filosofi, fast den är inte så ner liksom sådär. Så att jag har liksom utvecklat ett system för folk som tävlar, hur du liksom så här, hur tänker du innan, liksom under hela liksom processen veckorna fram till match? Hur tänker du när du går in i omklädningsrummet? Du vet, folk blir ju skitnervösa när de sitter där. Och grejen är så här, det är också förklarat. För folk, vad ofta tränare säger till sina adepter så här, du är inte rädd. Då ser de skiträdda. Jag säger tvärtom, du är rädd. Det är alla. Om du inte är rädd, om du ska gå en proffsboxningsmatch, man kan faktiskt dö i en proffsfight. I min första VM-fight bröt jag käken, jag bröt näsan, fick en tand utslagen, bröt ett revben, bröt käken. Det är klart man är rädd. Men, och rädd är bra. Du presterar bättre om du är lite nervös. Men du får inte bli för nervös. Och det där går att styra manningen, så de får av mig lite olika. Liksom. Men just Navy SEALs, den här box breathing, är ju suverän. I början kör du den här fyra in, sex ut, när du sitter i omklädningsrummet innan du börjar liksom peppa för fighten liksom. Och sen så också hur du tänker igenom matchen liksom hela tiden innan, hur du går igenom liksom i huvudet för att få liksom ett bra scenario liksom. Och för mig så börjar säga till dem så här, folk säger så här, ofta tänk igenom scenariet och bra så här. Nej, börja bakifrån brukar jag säga så här. Vad händer när du har vunnit matchen? Ringer du flickvännen, ringer du mamma? Börja därifrån och sen så jobbar du tillbaka till när du kommer in i omklädningsrummet liksom. För att liksom bygga hela, men och inte för när han gör det här, utan så här, mer en känsla av hur det ska kännas, och sen så försöker du ha den. Det tycker jag för fighting, att hur det än är, så är det så här, hur håller jag mig lugn när jag ska fightas i en av de mest stressfulla situationer som finns, och där är breathworking work superviktigt.
Precis, och det är det här som jag jobbar ju som breathwork coach mot företag vid sidan av mitt arbete med Sculp. Och det är just det här som nu företag börjar förstå mer och mer. Att vi har en arbetsstyrka idag när vi som är i ett icke-optimalt tillstånd när det kommer till det centrala nervsystemet. Vi har för hög aktivering av sympatiska nervsystemet. Vi är alltså stressade, överstressade och går på instinkt, vilket innebär på ren svenska, vi är korkade när vi arbetar. Så om du har 100 personer som opererar i ett för högt stresstillstånd, så tar vi inte de kreativa besluten. Vi tar inte de bästa besluten för organisationen. Kostnaden för en organisation att ha en suboptimal arbetsstyrka är enorm. Så jag tror i framtiden så kommer man inte tänka på breathwork och yoga som ja, det handlar om en hälsa för företag man får välja, utan snarare: du får inte arbeta här om du inte gör breathwork 20 minuter om dagen. För att vi vill inte att du ska arbeta på en suboptimal nivå.
Men också bara hur folk andas. Om du tittar, jag kan ju se på folk om de är ohälsosamma. De andas genom munnen. Man ser att andningen är väldigt högt upp i bröstet. Det vi gör, handen är kort. Du har det där stresssystemet på hela dagen. Istället för att liksom bli coachad i att få lite djupt andning, lugna ner systemet. Det går inte att vara arg på riktigt om du andas lugnt. Nej. Det går inte.
Det är det. Och du kan inte ta smarta beslut om du känner att du har en tiger bredvid dig. Nej. Vilket är det vårt nervsystem gör.
Men exakt. Och det där är ett problem med stress idag. Att stress är ju inte farligt. Stress är till och med nyttigt i små doser. Vi är byggda för att vara stressade. När det dyker upp ett lejon, då var det klart att det var bra att vara stressad om man bodde på samma. Då drar jag, men jag äter med universum här och ligger kvar. Ja, då blir du uppäten, din korkade jävel. Utan du ska få fullkomlig panik och dra fort så in i helvete. Så det är bra att bli stressad. Problemet med ett modernt samhälle, det är att den här stressen är ju inte längre ett lejon, utan den finns ju kvar hela jävla dagen. Va?
Överallt. Ja. Sociala medier, obehagliga e-mails, arbetsplatser som där man inte riktigt pratar och öppnar upp om vem man är, utan håller på en otroligt, skulle jag säga, smal, skyddande nivå. Det finns ett väldigt stressigt samhälle som vi har skapat. Så, ja, men det är verkligen absolut en stor passion för mig. Och för att ta det tillbaka till din ursprungsfråga, så har jag genom då den här resan genom cancer och framförallt resan ur cancer gjort mycket arbete på personliga utvecklingsplanet. Jag har varit på retreats över stora delar av Sverige, ute i världen, flygit över till andra delar av andra kontinenter och jobbat med olika mästare ute i djungeln. En av de mer spännande upplevelserna jag hade var att jag gick in i ett mörker retreat eller dark retreat. Jag satt 7 dagar isolerad i mörker i Guatemala. Jag vet inte, om du känner till tyst retreat så faller det inom...
Tyst retreat har jag gjort själv.
Precis.
Mörkt har jag aldrig gjort.
Nej, du är inne i ett rum som har tillgång till WC och dusch. Mm. Och du får mat genom en matlåda, så du ser inte handen framför ansiktet. Och det kallas ju sensory deprivation. Det är ett sätt att egentligen då skala av, skala ner och göra dopamin detox. Och komma i kontakt med sig själv. Och under den vistelsen så, och den upplevelsen så... fick jag till mig, skulle jag säga, mitt nästa steg i livet karriärmässigt. Och jag tittar tillbaka på min livsbana med den kunskap jag har skapat inom entreprenörskap och den erfarenhet som jag har fått med mig genom livet med min nyvunna passion vad gäller personlig utveckling. Och jag kände att här finns det någonting att göra. Hur kan jag brygga det här? Och just mansarbete är det som jag känner är, och det som jag verkligen känner har är det mest eftersatta området.
Precis, det har vi snackat om. Det är det som jag tycker är väldigt intressant med den meningen som du har sagt lite när vi har snackat innan, som jag tycker just det att mycket med det här mentala arbetet, terapier alltså, det är väldigt fokuserat. Det är ett kvinnligt sätt att göra, och inte kvinnligt att jobba med det mentala, men alla de verktyg som idag finns, eller de flesta av dem, är väldigt, väldigt kvinnoinfluerade liksom.
Det är precis det. Det är, jag skulle säga, jag har verkligen rört mig, nu har jag rört mig i någonstans mellan 7 till 10 år snart inom personliga utvecklingsspacet, och genomgående nästan skulle jag säga att de upplevelser som finns att göra, retreats, praktisering, budskap och visdom som formuleras är byggt och skapat av kvinnor. För kvinnor. Hur vet jag det? Jo, men det är just för vilka värdeord som ofta cirkulerar. Jag möttes tidigt av ord som surrender, acceptance, flow, love. Och den typen av budskap och ord som jag initialt sett verkligen känner, oh, det här är ju, låter ju fantastiskt frigörande, släppa taget och bli ett med allt. Det är den typen av sanningar som rör sig väldigt mycket inom det personliga utvecklingskretsar. Och initialt sett tyckte jag att det lät ganska charmigt och smickrande och började känna att det
kapitulera är fint.
Ja, men precis, och låta livet hända mig. Uh-huh. Men jag skulle säga att om man tittar liksom...
Det låter jävligt inte proaktivt.
Ja, men det är väl kanske det. Om du tittar på så här, en människa är ju så enkelt förklarat uppbyggd av maskulin och feminin energi. Och traditionellt sett...
Vad sa du nu? Sa du maskulin och feminin
energi?
Nu kommer jag bli kanslad om du säger sådana saker i min podd.
Jag hoppas inte att det leder till det. Nej, men och den feminina energin, det finns ju otroligt mycket att säga om den. Det handlar ju om varandet, att receive, alltså att ta emot. Och jag brukar enkelt se det som att den feminina energin låter livet hända en själv. Medan den maskulina energin söker att hända livet. Och det är ju en skillnad där på just de två. Om du tittar på strukturen och kompositionen av en konventionell man och en konventionell kvinna, så har en konventionell kvinna, det här gäller absolut inte alla, men majoriteten har mer feminin energi. Mm. Och en man har mer maskulin energi.
Och sen är det oftare när man pratar om det, då har du alltid, men jag har en tjejkompis, du vet, som är... Alltså man pratar aldrig om den här normalfördelningskurvan, att det finns ju många kvinnor som är jävligt maskulina och det finns många män som är jävligt feminina. Men och den stora gruppen är, skillnaden är inte enorma, men det finns skillnader. Men sen ju mer du rör ut på de här skalorna, desto mer maskulina män finns det.
Lite så, det är viktigt att poängtera. Jag tror det finns 4 miljarder olika sätt att vara en man. Mm. För det finns 4 miljarder män ute i världen. Det finns 4 miljarder olika sätt att vara en kvinna. Och 4 miljarder olika sätt att vara de andra identifikationerna och andra, ska jag säga. Allting däremellan helt enkelt. Så att vad vi pratar om här är ju då generaliseringar och så att säga majoriteten. Mm. Men just budskapen. Och det är därför som jag började känna att det är någonting som saknas inom personlig utveckling. Och det är ju budskapen som är riktade mot en person som har en mer maskulin energi. Mm. Vad är de typen av värdeord då? Jo, då pratar man mycket mer om att bygga, att skapa, leda, ha en vision, göra. Så skillnaden mellan det maskulina och det feminina, vara, göra, skapa, ha emot och så vidare och så vidare. Och just det här, de klassiska, ska jag säga, manliga, om vi tittar liksom rent traditionellt, titta på en man och en mans roll till en, i en tribe eller i en gammal by-civilisation, så har det varit bygg, försörj, skydda, så build, protect and provide. Och så finns det många andra ord där, men jag upplevde verkligen att det här, det saknas mycket.
Och grejen är så att det var inte så länge sedan det fanns i vårt samhälle.
Nej.
Jag har pratat om det förut i podden, förra året när min grabb var 18 var nere, han var i covid, och så var ju första gången och skörde oliver nere med släkten. Och det här är så här, Det här har man gjort på samma sätt liksom, i 2000 år. Det här är en tradition som är så här djup. Och du vet, där misslyckas skörden så svälter man. Du ska se att när Enzo kom ner första gången där på berget, när de, upp på berget när de fick syn på honom. 1,90, du vet. Han gick från, du vet, på kvällen sen när vi skulle käka. Då var inte han pojken längre. Han satt bland vuxna männen, de tilltalade honom som vuxen. Helt plötsligt så var han liksom man. Och det var en sån otrolig, att det verkligen fanns den. Det var ingen rit, det var ingenting. Utan så här, nu, titta, du plockar så 200 kilo. Titta här. Du plockar som oss. You're a man.
Precis. Precis det där. Och det, vi har ju liksom traditionellt verkligen haft många, många riter och initieringsprocesser just kopplat till att gå från pojke till man. Som egentligen funnits kulturellt i alla civilisationer. Och många av de processerna finns ju fortfarande, men de har börjat suddas ut, försvagas. Men till viss del får ju en ritual genom lumpen, där vi lär oss, vi mognar, men vad skulle jag säga, den typiska kanske problematiken att bara, så här, lumpen innehåller inte alla element av vad manlighet är och innebär, utan det innehåller bara vissa warrior-elementen då.
Men vilka de andra, för ofta när man pratar manlighet, då säger man, då är man tänker alla på warrior-elementen. Mm. Vilka är de andra?
Vi pratar ju om fyra arketyper, som är de typiska mansarketyperna. Och det är kungen, krigaren, älskaren och magiken. Och de här då är egentligen tillsammans. De kommer egentligen utifrån en grund där vi, man kan säga att det är en påbyggnad på pojkenergier. Som vi också har, som vi föds med. Enkelt och kort förklarat om den här olika, så är ju kungen och kungaenergin, det är delen av oss själva som, jag skulle säga, det är ledaren inom oss. Kungen har ett kungadöme. I kungadömet så mår jag utav att se andra människor gynnas. Och jag mår bra utav att se andra människor växa runt omkring mig. En typisk, så ska jag säga, en arketyp. Det är ganska enkelt att titta på en Disney-film för att se vad har vi för olika element där. Jag skulle säga att Mufasa i Lejonkungen är väl en typisk kungenergi då. Har du älskaren? Älskaren är delen av oss som älskar konst, dans, njutning. Där har vi vår sexualitet. Har den sårbara mannen som öppnar sitt känsloliv, som möter världen. Sen har vi magiken som är den tänkande, strategiska delen av mannen. Magiken är den som är aktiv när vi dels kreativitet, men också egentligen vår strategiska aspekt, skapandet av företag, vår logiska resonemang. Så de här fyra delarna kan ses som en pyramid som tillsammans utger mannen då. Krigaren som den sista delen som jag inte glömde nämna, det är ju den delen av oss själva som har en finns där för att försvara. Finns där, är den typen av eld och energi som vi går in i när vi behöver aktivera. När vi behöver aktivera vår aggressivitet. Aggressiviteten var ju otroligt viktig för män att kunna hantera. Dels för att försvara och skydda, men också i andra element. Och de här, det är viktigt att inte se på de här som separata, utan de samverkar med varandra. Exempelvis om jag har kommit på en företagsidé som jag känner, det här är en fantastisk idé som jag vill skapa. Elden som får mig att faktiskt go to action och göra det, det är min krigarenergi. Så de här två tillsammans, annars blir jag vad som kallas en armchair entrepreneur. Jag har en superbra idé, men jag gör den inte. Och det är viktigt att se också att det finns ett samspel och en dans mellan de här arketyperna. Och
tror du inte det är ett problem i dagens samhälle att så här, vi har den här krigaren i oss, som, det finns ju en aggressivitet hos män, Så det finns liksom inget, du vet, dels så ljuger de och säger att den inte finns. Och visar den sig någon gång så ska den förtryckas. Jag tror att så här, till exempel det här med som man brottades på skolgården och allt sånt där. Back in my times. Idag så särar de ju alltid på folk så fort. Akta hit och dit. Vilket gör att du lär dig aldrig förstå gränsen för när man gör illa någon. Trial and error med det där. Man brottas att fysiska lekar med barn. Det vet jag med min son. Nu får jag ju stryka honom. Men vi har ju alltid lekt väldigt fysiskt. Och det är viktigt att lära sig vad gränser går för fysiken. Och sin aggressivitet och allt sånt där. Och kontrollera den. Och man pratar ju ofta om kampsport. Man tror att det är att leva ut sin aggression. Det är ju tvärtom. Det är att kontrollera. Min boxningstränare sa varje gång jag skulle ut, det sista han sa innan jag skulle ut, för jag var så jävla aggressiv, så bara samtidigt pekade han på huvudet, sa han, is i hjärnan, eld i bröstet. Kör. Så att det handlar om att kontrollera det här. Det är ju alla de här liksom manlighetsriterna, lekarna, fotbollen, brottningen, kampsporten. Det är ju för att lära sig sin manliga aggressivitet, att sätta igång den för att kunna lära sig att hantera den. Och det är aldrig något verktyg att hantera det, så blir det jävligt problematiskt. Så. Då kommer den läcka ut någon annanstans. Så.
Precis så är det. Och vi har ju den typen av energiströmmar i oss. Jag gillar vad du tar upp där med att låta liksom pojkar öva på brottning, kamp och så vidare. Det är ju en otroligt harmonisk och viktig del för en pojke och man att kultivera och nära. Vi pratar ju, och ett typiskt budskap är ju, I rather be a warrior in a garden than a gardener in a war.
Mm.
Och det är just den mekanismen där som det handlar om. Det handlar inte om att bli en krigare och gå ut och slåss och vara ut med min aggressivitet. Det handlar om att lära mig att kultivera min egen inre energi och harnessa och göra så att den och behandla den inom mig själv så att den inte, som du säger, läcker ut i olika destruktiva beteenden. Därav kommer ju verkligen ett jättevärde från, jag vet, du är ju har ju under ditt liv och din karriär varit inne på kampsport. Kampsport är en av de nästan bästa sätten för män att kunna få ett kontrollerat utlopp för den energi som finns inom oss. Att det är ett sätt att jobba med den här energin, bygga elden som du säger, bygga upp elden inom oss och låta den elden som sedan finns inom oss projiceras och användas in i våra andra projekt.
Det där har jag faktiskt nu, du vet, när jag var yngre så var jag i kampsport för att kontrollera elden. Jag hade ju jag var ju superaggressiv, jag hade svårt att kontrollera den liksom. Det gav mig verktyg till slut, det tog mig många, många år att lära det. Men jag hade aldrig tagit några titlar om jag inte hade lärt mig det liksom. Men idag som 54-åring, nu är det tvärtom. Att för mig är det en jätteviktig del i mitt liv. Jag sparrar fortfarande med 25-åringar. Så att fortfarande så här, få vara man. Så här, jag säger inte att jag spöar någon. Men så här, är du 25 är du svensk mästare med min klass. Jag säger inte att du får stryk. Men jag är ingen kille du kliver över. Det ska du ha jävligt klart. Gamla gubben gör ont fortfarande. Det ska du ha klart för dig. Jag går ner i split. Jag är fortfarande snabb. Och allt sånt där. För mig, att kunna liksom vara med och göra det fortfarande. Tycker jag är jävligt. Och man tittar. Jag pratade om det förut någon gång i podden. Man har hittat gravar på romerska centurioner som är 80 bast och dödade i strid.
Mm.
80 bast. En centurion är den högsta ranken i strid. Det vill säga en romersk centurion kunde marschera en hel dag med full packning, alltså rustning, spjut, svärd. Sätta ner, sätta på sig rustningen och sen så strida ett par timmar. Inget problem. 80 bast. Så att det där är, släpper man det, du vet. Du blir inte för gammal för att leka. Du blir gammal för att sluta leka. Det är lite, du blir gammal för att sluta fighta. Så du.
Och det där, det handlar ju precis om är att så här, vi kan släppa det, vi kan trycka bort det hur mycket vi vill. Men gör vi det så kommer det komma ut på annat sätt. Energin försvinner aldrig på det sättet, utan den brinner inom oss och den går inåt mot oss själva rent destruktivt om vi inte arbetar med den. Och det är just det här som jag skulle säga är det viktiga arbetet med man, att vara man, att titta på sina fyra olika arketyper och se hur när jag och arbetar jag med de här energierna inom mig själv. Hur kultiverar jag min älskare idag? Hur kultiverar jag min krigare? Hur kultiverar jag min magiker? Och hur kultiverar jag min kungaenergi? Och för att liksom konkretisera det här lite grann och liksom föra det vidare in på vad är det faktiskt vi har skapat. Så jag såg de här bristerna och jag såg att det finns någonting som saknas. Och tittade även på det som finns idag inom mansarbete, så är det ganska olika sätt så är det... Det är ganska smalt idag. Det du kan göra, och det vanligaste är antingen att du går till en coach som är fokuserad på mans coachning och arbetar one-on-one med det. Det andra är att du åker på så kallat mans retreat, typiskt sett över en helg. Där du arbetar tillsammans med andra män och du får en jättefin upplevelse där under den helgen. Ofta när du är guidad av äldre män som har gjort en invitering. Och du kommer i kontakt med en otroligt, otroligt stor och kraftfull upplevelse. Men som sedan när du är tillbaka i ditt hem eller din vardag tenderar mycket av kunskapen som du får med dig och de upplevelserna, de ebbar ut och du kommer tillbaka till din vanliga värld igen. Vi sa att vad som saknas idag, eller vad jag sa, det är just möjligheten att göra arbete som man, personligt utvecklingsarbete, 360, alltså se över hela livspusslet och göra det under en längre tid. Just, det finns ju en forskning som visar att det tar 66 dagar att forma nya mönster och beteendemönster. Det är ungefär så lång tid som du behöver ha levt i en förändringsprocess för att det faktiskt ska sätta sig. Och tillsammans med, så jag gick ihop tillsammans med andra personer, bland annat Daniel Müller som är tidigare grundare av Hale Breath Center. Sami Hakkala som är en person som har ungefär 25 års erfarenhet inom mobilitet och fysikalitet. Tillsammans så byggde vi och konstruerade vi den träning som vi själva känner att vi skulle vilja gå och göra. De mynnade ut i vad då som kallas The 100 Hour Core Enrichment Program. Det är en träning där vi under 60 dagar online helt, jag ska återkomma till varför vi har valt det och ha det helt online. Under 60 dagar online mellan 5:30-7 på morgonen så träffas vi i grupp. Allting är live och under de här 90 minuterna så jobbar vi på ett holistiskt plan med personlig utveckling. Vad betyder holistiskt plan? Jo, varje dag innehåller alla de fyra dimensionerna som är en människa. Vi har en fysisk komponent. Vi börjar varje klass med 30 minuter fysikalitet. Det kan vara mobilitetsövningar. Det kan vara olika typer av endurance-övningar. Vi tränar tillsammans. Det kan också vara tai chi. Olika typer av kampsportsövningar. Detta följs av en mental komponent där vi tittar på veckans tema och gör en djupdykning i det. Under de här 8 veckorna så jobbar vi med 8 stycken olika rikedomar, eller The 8 Wealths of Life. Och de är då, första veckan så tittar vi på self-mastery. Självbemästring.
Yogan är 8 lemmar också.
Ja, visst. Ja, men så vi tittar på första veckan, självbemästrande. Hur kan jag som...
Otroligt manligt. Det är en sån viktig komponent.
Ja, det är... Och just hur kan jag bemästra mitt inre? Hur kommer jag i kontakt med min fysiska kropp? Hur kan jag låta kroppen prata med mig? Hur kommer jag i kontakt med mina känslor? Hur känner jag? Hur lär jag mig att känna? Hur kan jag arbeta med mitt psyke så att det verkar för mig och inte emot mig? Och hur kommer jag i kontakt med de spirituella aspekterna? Min själ, mina andra aspekter. Och Vecka två tittar vi på fitness. Då jobbar vi med egentligen fitness och longevity. Hur kan jag leva ett liv som är långt och hälsosamt? På tal om den här romerska centurionen som var ute på slagfältet som 80-åring. Okej, vilka mekanismer behöver jag titta på idag? Det är sömn, det är diet, det är detoxification och egentligen även träning. Så under den här veckan så gör vi djupdykningar där. Tittar på biohacking på en djupare nivå. Vecka tre ger vi oss in på relationer. Vad är relationen först och främst till mig själv? Och hur bygger jag relationer till andra män? Till andra människor runt omkring mig? För att sedan vidare titta på hur bygger jag relation med min partner? Om min partner är en kvinna, hur kan jag arbeta med att skapa en fantastisk relation med min kvinna som innehåller alla element, inklusive sexuell polaritet? Hur skapar jag skillnader mellan mig och min kvinna? Vi ökar den sexuella kraften mellan oss själva. Vecka fyra tittar vi på purpose, mission och career. Så att egentligen, vart är jag? Vad tjänar jag mitt liv till? Vad har jag valt att göra med mitt liv? Vart är jag på väg? Har jag en känsla av mening i vad jag gör? Eller känner jag att jag har gått fel? Vad är vägen för att ta mig till min egen känsla av mening? Sen tittar vi på ekonomi. Den personliga ekonomin skulle jag säga är en av de mest eftersatta områdena att titta på inom personlig utveckling. För att på något sätt har det blivit att man inte får prata om det här. Man pratar också i termer av abundance, så att säga. Känner att jag är mögen så kommer pengar att komma till mig och jag kommer få det jag behöver. Det är, skulle jag säga, en del av sanningen. Den andra delen av sanningen är: okej, vad är din faktiska plan? Vad har du för liksom finansiell strategi? Var kommer ditt kassaflöde ifrån? Kommer det från arbete eller konsulterande? Ja, då är det tid som dikterar dina villkor. Eller har du byggt ett företagande där du har ett system som arbetar för dig? Eller investerar du pengarna för att generera passiva inkomster? Så att göra en förflyttning successivt från kanske att låta tiden diktera villkor till att låta passiva inkomster diktera och skapa den frihet du är ute efter. Det är någonting vi tittar på under den veckan.
PMS-pengar.
Ja, precis. PMS-pengar. Jag är ansvarig för bland annat den veckan då. Vecka 6 tittar vi på mentorskap. Då tittar vi inte bara på: är du en mentor? Har du mentorer i ditt liv? Är du mentor? Den dynamiken att både vara mentor åt människor, ha mentorer, jätteviktig för livets resa. Och just en mentorkultur tycker jag saknas ganska mycket idag. Att aktivt söka och identifiera: vad behöver jag hjälp med? Vilka människor finns där ute som kan hjälpa mig med det? Vecka 7 tittar vi på livsstil, och då är det verkligen, då börjar vi kulminera. Vad har vi gjort under de här, hur vill jag leva mitt liv? Se att mitt liv innehåller äventyr, upplevelser, vad ser jag framför mig? Och sen tittar vi på: hur är mitt liv idag?
Det där är rätt tragiskt, alltså folk går upp och lever om samma dag.
Hela tiden.
Och sen så kallar man det ett liv. Man är så jävla rädd för att förändra.
Precis det där. Och vi är ju också rutinbaserade djur som människor. Rutinen är någonting som vi hela tiden eftersträvar.
Så den är bra, men den är livsfarlig. För att jag pratade om det förut någon gång i podden. Att eftersom vi vill använda hjärnan så lite som möjligt, så försöker vi automatisera dagen så mycket som möjligt. Ibland så här, du har inte börjat, liksom, du har inte slått på hjärnan förrän du liksom äter lunch, va? Nej. För allt har bara gått på, liksom, du vet. Och det är ju så när folk säger att livet går för fort. Det går inte för fort. Du gör samma sak.
Absolut. Mm. Det krävs en aktivitet för att skapa ett skulle jag säga, lite mer sprudlande liv. Mm. Vi tittar på de här mekanismerna. Och sist men inte minst, så sista veckan då, så är vi inne på service. Och då handlar det om, och där det är kopplat då till både psykologi och manspsykologi. Man säger att en pojke strävar bara efter självvinning. Allting jag gör handlar om att gynna mig själv och mina egna intressen. Medan mannen strävar efter att ge sig själv för att serva sin familj, sitt community och successivt på olika sätt världen. Det skiftet i psyket är en av målbilderna som vi försöker få bilda och jobba bort mycket av pojkpsykologin som finns överallt. På sikt utveckla en kraftfull manspsykologi.
Har du hört Jordan Petersons liknelse med Peter Pan? Hört den?
Nej, det har jag inte.
Nej, den är fantastisk. Men alla de här sagorna har ju något att berätta. Det är därför sagor är viktiga. För att de berättar något om livet. Peter Pan, han är ju kung över det här Never Neverland. Ett fantasiland, man ihop med Tingeling. Fantasitjej. Sådär. Men när han då blir kär i hon, den riktiga kvinnan, då måste han bli dödlig. Han måste ta ansvar. Han måste gå ut i världen. Han måste bli dödlig. Han måste offra. Han måste öppna upp sig och inte bara leva i någon jävla dröm och någon pojkvärld. Utan han måste ut i den riktiga världen och då blir du dödlig. Och det är det enda sättet att älska fullt.
Absolut. Ja, verkligen det. Jag gillar den liknelsen. Nästan alla de här berättelserna har ju de pratar mycket om arketyperna. Pojken som springer upp, lever runt i fantasivärlden. Jag tycker också att jag kan se ganska mycket pojkpsykologi inom. Pratar om att ordet ansvar är någonting som de viktigaste delarna för att fostra män. Ta ansvar, att växa genom ansvar och ha ansvar för din familj och din omgivning. De mekanismerna är nästan, skulle jag säga, avgörande för en manlig utveckling. Många idag vill inte ta ansvar.
Jag tror att om jag tittar på min sons generation. Det finns min generation är ju gamla. Men jag tror din generation, där är lite det här att man liksom. Jag tror den här nya generationen som kommer nu. De är ju liksom, de är ju helt annorlunda. De är ju, speciellt killarna, är ju väldigt mycket så alla gör lumpen, i alla fall min bror, han ska rycka in i mars nu. Du vet, i morse då gjorde jag kaffe, han har slutat dricka kaffe första timmen. Han har liksom, det där är jävla häftigt att se att de är ju, man generation Greta, är inte så jävla mycket generation Greta. Allt går i cirklar och du vet när pendeln har slagit du över så mycket åt ena hållet nu så att det är liksom, man kan inte ens säga om någon är en kille eller en tjej för att då blir folk förelämpade, va? Men du vet, den kommer ju slå över rätt ordentligt pendeln åt andra hållet.
Ja, alltså man pratar ju om ska vi säga, om man tittar på så här evolutionen av titta på relationer och evolutionen av just relationer kan man se att gått i tre steg. Steget pratar vi om ungefär fram till 1950 och tidigare då så har vi haft den klassiska lite mer konservativa typen av relation mellan man och kvinna. Då, om vi just pratar om man och kvinna, det kan man också vara personer med mycket feminin kraft och mycket maskulin kraft. Två män eller två kvinnor. Men där så hade vi då fram till 1950 en beroende relation mellan man och kvinna. Där män var väldigt mycket i sitt maskulina. Inte alls nästan en koppling till den feminina energin. Vi hade inte någon förmåga att känna. Vi hade inte så mycket omhändertagande kvaliteter. Allt det var ganska borta från mannen. Och innans fall så var hon bara i det feminina. Alltså bara i det omhändertagande och i det. Den klassiska försörjare, hemmafru konstruktionen helt enkelt.
Och sen, jag ställer mig lite emot den där förklaringen faktiskt. Det där är en kort period med utan innan, alltså man tittar, han gick ut och jobbade på kontoret och hon var hemmafru. Så har det aldrig sett ut i historien. Utan det är ju 1900-tals grej.
Precis. Alltså,
hela tiden innan. Jag, eftersom jag vet vad det här är. Eftersom därför en stor del av min familj i Italien lever fortfarande som jordbrukare. De jobbar på exakt samma sätt som de gjorde på romarriket ungefär. Det enda skillnaden är att med mig och min farfars farfars far. Det är att jag åker traktor till mina olivlundar. Ni kan för övrigt köpa min olivolja på robertos.shop. Skördad för hand. Vad heter det? Men det enda skillnaden är att jag åker traktor ner på. Sen plockar jag för hand och allt är samma. Och där ser du hur en riktig relation i en familj ser ut. Alltså kvinnor är med och plockar oliver. Man har lite olika. Ja, jag till exempel lyfter upp backarna på eftersom jag är starkare. Men alla plockar, alla har en del både manliga och kvinnliga saker. Och det här med att kvinnor passar barnen stämmer inte heller. Utan det är farmor och farfar som passar barnen. En ung kvinna som precis har fått barn, hon sitter inte hemma med någon jävla unge. Hon är med och jobbar för fan, för hon är stark.
Helt med på det, och bra att du tar upp det där, för det är absolut inte liksom sen all evig tid tillbaka, utan det är precis som du säger, i det postindustrialistiska samhället, där skapades den här relationen då. Och sen ungefär från 50- eller kanske 60-talet och framåt så började frigörelseprocessen då. Då började man prata om att kvinnor skulle ut i arbetslivet och lära sig att bygga karriär och successivt då kultivera sin maskulina energi. Mm. Och män skulle successivt komma i kontakt med sitt feminina. Det har dröjt lite längre, men Sverige har ju liksom lett den vågen, ska jag säga. Pappaledigheten och komma i kontakt med, och det ser du också även inom personlig utveckling, mycket av vad män behöver börja jobba med, det är så att säga att det klassiska att ta hissen ner från hjärnan ner i hjärtat, börja känna ner i kroppen. Och nu när vi börjar i alla fall utveckla fler och fler människor som har börjat komma i kontakt med båda delarna av sig själv, då börjar, ska jag säga, nästa del av evolutionen att försöka en slags återgång för återgång successivt till kanske den energisorten som vi har mest av oss inom oss. Men numera med koppling till båda delarna av oss själva.
Absolut, men det är väl bra att vi har fått koppling som män till så här. Men ni bara titta på det här enorma experimentet liksom. För att det börjar ju med p-pillret egentligen liksom. Helt plötsligt kan kvinnor ligga utan att bli gravid. Det är en biologisk faktor liksom. Alltså om man levde ett jordbruk och en kvinna blev gravid med någon man som inte tänkte stanna kvar och försörja barnet. Det var ett problem för en familj. Det var inte bara så att man ville liksom trycka ner kvinnor, utan det dyker upp en extra mun och föda här. It's a problem liksom. Men titta, vi har aldrig mått så dåligt som vi gör idag. Folk checkar mer psykofarmaka än någonsin. Självmorden har gått ner, men det är för att vi checkar mer. Svenskarna är ju ett av de folk som är absolut sämst på jorden. Vi har tappat familjen, vi har tappat kontakten. Var fjärde människa som dör på sjukhus i Sverige dör själv.
Absolut.
Det är inte värdigt för ett land som Sverige.
Nej, det är den utvecklingen som har skett här, och det är, alltså alla länder har ju sin problematik, men i Sverige har vi absolut den ska jag säga, vågen av självständighet har också skapat en enorm ensamhet idag. Ensamhet är en av de största dödsorsakerna som finns när det kommer till sjukdomar. Och vi har ju ett stort, jag skulle säga att det är det som börjar successivt hända nu. Vi har ett stort arbete att göra som land, inte bara som land, utan det är generellt i stora delar av världen, så behöver vi se över egentligen vad innebär det att vara människa, vad innebär det att vara man, vad innebär det att vara kvinna. Nu har vi den här situationen, är vi nöjda, hur ser relationer ut, hur ser familjer ut, hälsan ut, och det är just därför som vi ser en del av den kraften genom skatten.
Men jag tror att ni gör något jävligt bra. Jag säger inte att vi ska gå tillbaka till det gamla. Jag bara säger så här att det kanske pendeln har slagit över för långt åt ena hållet. Det är precis som du säger, att det är bra att titta på lite vad som var bra med manligheten back in the days. Och så fanns det grejer som var jättedåliga. Så varför inte bara lära oss av det som var dåligt, skita i det, ta det som var bra. Och så det som vi idag ser inte funkar så jävla bra.
Absolut, och det är hela tiden en utveckling. Utveckling av människor och mänskligheten. Mm. Och därför att, för att lite kanske konkretisera vad den här utbildningen handlar om. Och det är just precis det. Det är en utbildning som handlar om, en träning som handlar om att hjälpa män tillbaka till ledarskap igen. Mm. Ledarskap, framförallt i första hand, leda sig själv. Att komma tillbaka till en känsla av riktning i livet. Jag förstår vem jag är och vart jag är på väg. Jag har en djup känsla av mening i vad jag gör. Och jag känner ett ansvar gentemot mig själv och min omgivning och dem jag älskar. Det är en av våra största delar och visionen med Skalp. Att försöka plocka tillbaka män igen just till sin egen kraft, sin riktiga kraft. Den här träningen nu, vi är inne på tredje varvet med den. Vi började förra året i april. Vi brukar vara någonstans runt 20 personer med i varje träning. Och det har varit en helt fantastisk so far.
Men vad hittar man nu?
Man hittar oss idag på www.skalp.center. Mm. Så sculp.center eller skalpcenter på Instagram. Mm. Och vi håller faktiskt nu på. Vi kommer att börja vår fjärde träning den 26 februari. Mm. Då går vi igång igen. Och det blir då fjärde varvet av den här vi gör. Och att se förändringen. Mm. Männen som har gjort den här resan med oss är någonting som ger otroligt mycket hopp. Människor och de som varit med berättar för oss att första gången i livet så känner jag mening. För första gången i livet så vet jag vart jag är på väg. Första gången någonsin så känner jag mig i kontakt med min kropp för första gången. Det har varit en så fin, och det finns ju så många mekanismer i det. Att jobba tillsammans i grupp. Att jobba med att utmana sig själva. Hela faktumet att gå upp i den typen av tid och arbeta med varandra. Perfekt miljö för män.
Det är något, jag tränar också tidigt. Det är något att äga dagen upp tidigt.
Det kallas ju The 5 AM Club. Det är någonting att du har ju börjat hela dagen. Känslan av att vara uppe. Och när klockan är 6:30 så vet du att nu är jag igång med min dag. Nu har jag redan gjort arbete. Vetskapen att andra människor sover fortfarande.
Precis, när jag har käkat klart fokus och börjat jobba, då sover fortfarande människor. Ja. Tack Fabian, vi har snackat rätt länge.
Just.
Det är ett jätteintressant samtal, och vill ni veta mer så är in på Skalp.
Varmt välkomna. Vi träffar alla som är intresserade just nu på one-on-ones. Så alla som vill med behöver ta ett samtal med oss. Det är otroligt viktigt för oss att de som går med i gruppen faktiskt är dedikerade. Commitment är en av de största värdena som bringas in i den här träningen. Så vi välkomnar alla män som är intresserade. Gå in på hemsidan. Fyll i ett personligt formulär där, så kommer ett mejl, så kan du boka in ett samtal med oss, så ser vi hur det utvecklas därifrån.
Djupt.
Stort tack för att jag fick vara med.
Tack själv.